Jag har identifierat en universell svårighet nu igen. Och jag blev glad när jag gjorde det, för jag tänker att det här ska jag säga i podden. Och så kommer du att, eller alla kommer att hålla med. Det var som när jag sa att det är svårt att använda kikare. Så fick jag ju 3000 DMs. Och alla sa att jag, hela deras liv har de inte kunnat se ordentligt i en kikare. Och att det kändes som att jag var deras frälsare nu när jag hade sagt det offentligt.
Ja, jag har fortfarande svårt att förstå det där. Alltså uppriktigt svårt att förstå att det kan vara svårt att se en kikare.
Alla de här som skrev DM så sa att de i alla år då har bara tittat med ett öga, för att då är det liksom lättare.
Mm.
Och det är ju så, men då är det ju inte liksom, då använder man ju inte kikarens potential. Då kan man ju lika väl ha en sån här, vad är det då? Vad heter det när det bara är en, som ett rör man tittar i, en lins? Periskop.
Nej, periskop är ju sånt man har i ubåtar. Är det teleskop?
Teleskop. Ja, är det så? Looking glass. Är det något annat? Det är förstoringsglas.
Nej. Ja.
Ja. Nej, men alltså. Att, så här är det. Det är svårt att på basis av symbolerna veta om det är en karra eller kvinnovässa.
Är det här nu något så här ett väldigt på något sätt så här PK-försök, alltså så där att man som man också ska kunna bära kjol, och att det är därför det är svårt?
Inte alls, utan då, det är ju många ställen som har könsneutrala vässor, och
ja,
det är helt så som det ska vara. Varför skulle vi måste ha olika?
Mm.
Men då är det ju många som ändå har könsuppdelade vässor,
ja,
och då använder de symboler. Och sen när jag ser de här symbolerna så måste jag alltid tänka i kanske 10 sekunder att vänta nu, den där far ut där.
Nej,
då är det som en klänning.
Det här, jag kan inte acceptera det, alltså att jag, alltså på samma sätt så har jag också att Janika har alltså sådär, att hon måste alltid tänka om det är vänster eller höger. Alltså att det,
ja, men det är ett annat, det är samma kategori, och det är konstigt, men jag måste också göra det.
Ja, men jag kan inte acceptera att det är någonting, och sådana där symboler är ju liksom, alltså du menar att du nog ser symbolerna och du förstår att de är olika symboler, men tiden i din hjärna går åt till att komma ihåg vilken symbol symboliserar vad.
Ja, vet du, man är ju ofta då, man går och letar efter en vässa i något köpcentrum eller någon restaurang. Och sen då när man når den här korridoren där man ser att i ändan, så då finns det liksom vässor. Så då på den här 10 sekunder långa promenaden dit, när man ser de här symbolerna närma sig, så pågår en febril aktivitet. För att det är ju också ödesdigert då om man går in i fel. Så att, och det som är så störande, och man borde som ha bättre symboler helt enkelt, som är omöjliga.
Jag får panik av att du säger det här, för att jag tänker på någon så här liksom arkitektmöte där någon har liksom designat liksom det perfekta shoppingcentret och designat liksom perfekta vässor där man har gjort allt liksom återskapat för den dummaste individen i samhället, så att det ska vara så lätt som möjligt att förstå. Och så är det så här att vi har de här symbolerna, vi har uppdelning man och kvinna, och så är det någon då, Kai Korkeaho, som markerar efteråt och säger att, ja men är det inte ganska svårt att veta till vilken vässa man ska få?
Nej,
och jag är ju sådär att om jag skulle vara den där arkitekten, då så skulle jag ju få lust att liksom att först skjuta dig och sen skjuta mig, för att det går inte, man kan ju inte göra någonting om sådana där saker är svåra.
Jo, och sen en del vässor har ju att det står N och M, som är najset och mjehet. Och då också måste jag börja som fundera, N, är det, var det mjes, Nej, majset.
Men hur kan det vara så? Har det alltid varit så?
Ja, det har alltid varit
så. Om du står framför en pissoar, måste du då fundera också sådär att vänta nu, vilken vässa är jag på?
Jag har tömt min inkorg nu på Instagram för att jag förväntar mig en motsvarande flod av människor som tackar mig för att jag som nu lägger fingret på något. Nej, men det kan som de ju, har trott att de är ensamma om.
Det kan inte finnas något så här hemlig minoritet av människor som har svårt med att veta vilken vässa som man ska gå till.
Nej, en majoritet. Alla tycker att det
så
är
jag, svårt. Jag tillhör minoriteten som förstår symbolerna och alla andra har på något sätt känt så mycket så att man är smyg. Är så här att oj, jag skulle nog så måste få. Nej, jag håller med. För att det är för svårt att veta vilken vässa jag ska få på.
Ja, men jag kommer ju nog fram till det till sist. Men att det som tar ett tag för hjärnan att som räkna ut det. Det är det. Alltså nog förstår jag ju sen till sist.
Är du liksom så här liksom föräldratrött att du har fått sova för lite? Att är det något sånt liksom? Eller att du har så här post-covid och att du har liksom blivit dummare med åren? Eller har det alltid varit så här?
Post-covid. Nej, det har nog alltid varit så här, eller väldigt, väldigt länge. Så länge som jag nu har gått på etablissemang och måste uppsöka vässa då och då. Men det här skulle ju inte vara Ted och Kai-podden och jag skulle ju inte vara Kai Korkeaho om inte jag också skulle ha löst problemet. Eller åtminstone vilja presentera ett förslag som också skulle lösa ett annat problem. Att det rätta är ju att på vässorna så ska det inte vara liksom symboler på män och kvinnor, det ska inte vara mehet genaiset, det ska inte vara någon sån här unisex-symbol. Det ska finnas två olika vässor och på den ena ska det stå sitt och på den andra ska det stå. Så att i den ena vässan så sitter man ner och gör vad man gör. Och i den andra vässan finns det bara pissoarer. Det här skulle spara också jättemycket tid. För det går så mycket snabbare att gå till en pissoar och gå ut. Så det är onödigt att de som bara ska gå till pissoaren måste stå och köa bland de som då ska sitta ner. Så det finns alltså två olika vässor. Det finns sitt och det finns stå. Och de är könsneutrala. Löst! Det är ju mycket som är fel i samhället. Inte bara det här med skyltar på toaletter. Man vill ju inte alltid läsa nyheterna. För att det är jävliga saker som händer där ute. Det här vet vi. Och jag har alltså mer och mer börjat undvika nyheter nu också och märker att jag mår bra av det. Samtidigt så går man ju då med en sån här känsla av att man lite lurar sig själv också om man gör det. Mm. Eller att man på något vis lever i någon sorts fantasi. Och det är ju kanske på ett sätt sant då att man som tar inte in all den info som finns, men så det är ju bara de senaste 50 åren som vi har gjort det också.
Ja, nej men jag resonerar precis likadant. Alltså jag känner så igen det där och jag hade först så hade jag dåligt samvete över att jag undvek det, men sen så insåg jag liksom att ju mer jag började tänka på det att ja, men vi är inte biologiskt byggda för att ta emot så här mycket information, så att vi blir väldigt stressade i grottan om vi ska veta allt vad som pågår på planeten. Att det är lättare att vi bara vet vad som händer inuti grottan och sen kanske lite utanför om någonting är på väg in i grottan. Och det är liksom det våra hjärnor utformade att kunna hantera.
Ja, och där är den här barnfamiljsbubblan ganska behändig. Mm. För den är så lokal och den är så akut att liksom den kräver ens uppmärksamhet. Och så är det ju också ganska underbart att vara där inne i sin lilla värld. Mm. Och sen så, alltså åtminstone på en del sätt att se på saken, så är det ju väl nog i längden också det som räknas. Att liksom jag kan inte påverka vad som händer i liksom Gaza eller Ukraina, men jag kan ta hand om min lilla värld här hemma och göra det så bra som möjligt.
Och det finns jättemycket, alltså, när man börjar liksom tänka mer och mer på det där, alltså att när man har småbarn framförallt så det var liksom en mening också som jag läste som på något sätt jag blev inte nu kanske golvad, men som gjorde att jag var tvungen att stanna upp och lite omorganisera vissa saker. När jag läste meningen att du kommer mest att umgås med dina barn när de är vuxna.
Mm.
Alltså så där på ett liv. Alltså så du kommer mest att ha att barn är barn under några år och sen är de alltid vuxna efter det. Och att liksom den här tiden du har med dem på så länge du själv lever, så du kommer mest att vara, ha interaktion med dem när de är vuxna.
Ja, men så är det ju inte heller. Om du mäter absolut tid, så är det ju när de är barn som du umgås absolut mest med dem.
Ja, men så där kronologiskt, alltså att om man tänker att man har x antal år med dem, så procentuellt av den tiden så kommer de mest att vara vuxna.
Ja, men då kommer de att ha sina egna liv och du kommer inte
man kommer att umgås mindre med dem, men att på något sätt igen det här mantrat av att de är barn en så kort stund, var med dem nu.
Jag såg någon sån här statistik eller diagram där någon hade räknat ut just alltså tiden man tillbringar med sina föräldrar. Om vi utgår från att man har föräldrar i livet och att de lever enligt genomsnittlig livslängd och så. Så att när man är liksom 20 så har man redan umgåtts typ så här 85% av all den tid man kommer att umgås med sina föräldrar.
Mm. Och det är ju fruktansvärt liksom när man tänker på det, men att det blir ju som en ny mardröm när man tänker att det också applicerar till ens egna barn. Att när våra barn är 20 så då har de umgåtts 85% redan med oss.
Ja, men det fina med den här barnbubblan är ju att den är så här och nu. Liksom, bara i det här rummet eller bara dit där vi far någonstans på någon utflykt. Så det är som vår lilla enhet, vår lilla värld. Mm. Som ingen har någonting att göra med egentligen. Det är nu bara vi där. Och sen så går man ju också då omkring och planerar saker i den där bubblan och man går omkring och drömmer och man har förhoppningar och man har rädslor. Och sen så når man då en punkt då drömmar går i uppfyllelse då. Och nu tänkte jag då säga det för att få det sagt så att de som är intresserade vet att vi ska få ett barn till. Kaius ska få ett lilla syskon. Och det händer i december. Om allt går som planerat.
Ja, det är ju jätteroligt. Och jag har ju vetat om det här en tid. Och jag tycker ju, alltså jag var ju så jätteglad när ni skulle få Kaius. Och liksom hur det på något sätt ändrar ju allt. Och nu är jag jätteglad också över det att andra barnet ändrar ju också massor och att det på något sätt är så där att man vet ju aldrig vad det är för typ som kommer och att det kan vara väldigt intressanta, alltså det påverkar dynamiken på ett så jätteintressant sätt och det är liksom härligt och det är fruktansvärt.
Ja, vi är ju alltså det här är ju det vi har velat och det här vi har drömt om, men vi vet ju inte hur det kommer att inverka på livet i den här bubblan och det blir alltså 2,5 års åldersskillnad ungefär mellan dem. Jag har undrat över just att är det då en bra eller är det som den statistiskt mest kaotiska åldersskillnaden eller är det som, ja, alltså man vet ju inte och inte är det som man heller ska sitta och tänka och man kan ju inte heller planera sånt här riktigt noga, men jag vet bara att, för jag har ju syskon och jag vet som hur viktigt det har varit för mig och hur underbart det är. Så att det är som en otroligt stor glädje den här idén nu då att Kaius ska få ett syskon. Få bli storebror, det är ju en fantastisk titel.
Jo, det är ju någonting helt unikt som man kan ge också. Alltså det var ju liksom Los dröm det, att någon gång få bli storebror. Så att det, bara att man får, att man kan ge det åt sitt barn, så är ju bara det känns ju fantastiskt.
Ja, och sen jag har ju skrivit om den här processen hur Kaius blev till och hur vi blev föräldrar. Och det här, i den processen så ingick ju den här drömmen om att en dag då ha flera barn.
Mm.
Och det var ju en av de många osäkerhetsmomenten med det här att då leta efter en medförälder. Vad händer om den här medföräldern då inte kan eller inte vill ha fler än ett barn. Att även om vi då diskuterar möjligheten och de var öppna för det, så man vet ju inte hur en graviditet påverkar eller hur erfarenheten av att ha ett barn påverkar den här mammans vilja då att ha fler. Så det var ju liksom ett osäkerhetsmoment. Och sen förstås det här, kan hon bli gravid igen och så vidare.
Mm.
Och den stora frågan var ju då att om inte samma mamma kan eller vill, så hur ska vi göra då? Ska vi leta efter en ny kvinna som skulle vilja då ha ett medföräldraskap? Och då blir det liksom tre hushåll. Och då borde vi alla tre ändå bo rätt så nära varann, för att vi skulle gärna säga att de här barnen skulle få tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans och gå i samma dagis, kanske samma skola, sånt här.
Ja, plus att jag också så där, alltså rent ur ett intresseperspektiv, så tror jag inte att det skulle vara lika kul att läsa en bok, alltså att hur man möter en mamma igen. Alltså så där, att om det skulle vara liksom samma process på nytt.
Ja, men det är alltså samma, alltså det är Emmy. Kajus mamma, så hon är gravid. Att det löste sig så, eller att det gick så är fantastiskt. Och i den bubblan med den glädjen, så är det ganska skönt att vara, fastän det då innebär att man stänger ut omvärlden.
Är det någonting som du tänker redan att det här är helt annorlunda än med första graviditeten? För att jag minns ju, för mig så var det ju med när liksom Ian skulle komma, så tänkte jag väldigt mycket att nu vet jag mer på något sätt vad som står på spel också. Alltså så där att nu har jag redan varit med om en förlossning och varit med om de här första trevande månaderna. Så att på ett sätt var det liksom mer stressigt för mig med en till graviditet, samtidigt som det också kändes lättare för att man visste att man har redan gått igenom det en gång.
Jag kände ett större lugn, tyckte jag, då när vi fick reda på det. Var ju kanske i april som vi fick veta att hon var gravid. Och jag på något vis litar på processen den här gången och tänkte att det här har vi ju upplevt förr. Det här går bra, vi har inte makt över det här, men det kommer att gå bra. Och jag vet inte om det då var någon naivitet eller något så här, bara att tilltro helt enkelt. Men jag upplevde inte en stark oro där. Men visst, alltså vi har ju nu skapat våra rutiner och vår lilla jargong med vår lilla familj. Ett syskon så kommer ju förstås att påverka den här dynamiken, och det vet vi ju inte på vilket sätt. Men inte tror jag det kan bli något annat än riktigt bra, inte. Sen har jag ju sett på dig också. Du har ju varit mycket lugnare efter andra barnet. Eller mycket mer så här, som jag minns då när Lo var liten, så du var så trött. Eller jag insåg ju det först senare då, att orsaken till att Ted plötsligt slutade skoja och prata, så var inte att, eller det var helt enkelt för att du var trött. Men jag tycker att nu ändå efter andra barnet har du varit mera som du brukar vara, dig själv.
Ja, men jag tror mycket med det har nog att göra med att vi flyttar också. Alltså att vi har lite större ytor att vara på, och att vi har ett större nätverk. Alltså jag har ju mina föräldrar som kan barnvakta här. Och sånt hade vi ju inte när jag bodde i Helsingfors. Så det är nog sånt som har liksom påverkat orken väldigt mycket.
Ja, Nico var ju nog där.
Ja, ni var där med era skumpaglas. Du kommer säkert ihåg, Kai, att vi i den här podden har pratat om konceptet Bastogollum.
Ja. Det minns jag.
Ja, och det är ju alltså en rolig lek man ska göra i bastun, som på något sätt går ut på att någon är under bastulaven, och så sticker man in ett finger mellan kinkorna på de andra, lika som Gollum när han vill ha ringen. Och det här är ju, det är ju någonting som, alltså det är ju en rolig lek, och jag tänker ibland att såna där lekar som på något sätt, alltså bara som uppstår i situationer där man inte är barn, alltså att de är nog jätteroliga, och det på något sätt krävs en viss sorts grupp för att något sånt där ska funka, men sen när man gör det så är det nog jätteroligt. Och jag såg en video på en liknande lek, alltså den är inte alls lika, alltså Bastogollum så kan man ju inte i alla så här vänskapsgrupper, så är den kanske inte den mest passande leken. Men jag tänkte här tipsa om en annan lek som jag tycker själv är väldigt, väldigt rolig.
Intressant.
Ja, och den här leken, så den heter Get Down Mr. President. Och det går helt enkelt ut på alltså att när du någonstans är i grupp, alltså att du är med en familj eller en grupp med kompisar eller sådär, så startar leken genom att en person sätter liksom två fingrar mot örat. Ungefär som att nu är det någon som pratar till mig. Och då ska den personen liksom titta runt sig. Och om den personen liksom får ögonkontakt med någon annan i gruppen, då ska den också sätta fingret i sitt öra och också börja lyssna. Och sen så ser alla liksom, oj, nu ska man sätta fingret i örat. Och den sista personen som gör det här, den är presidenten. Och när alla har fingret i öra utom den sista, så då ska man skrika "Get down, Mr. President!" Och då ska man liksom knuffa ner den personen som inte har fingret i örat.
Så den blir då i princip överfallen då?
Ja, alltså, och väldigt överraskad. Alltså på samma sätt som att man är liksom livvaktare åt presidenten, att man måste liksom trycka ner den och föra snabbt bort den. Och det är ju väldigt, väldigt roligt och på något sätt att du kan liksom göra det här i en restaurang eller i skolan eller sådär. Och att det finns en sån jättehärlig lekfullhet i det här. Och på något sätt också att en person kan starta det och sen liksom titta runt sig. Och sen blir det den här paniken att ska man gå med i den här leken eller inte. Att jag ska inte riktigt orka. Men om jag inte sätter fingrar i örat nu, så då är det jag som blir tacklad av de andra. Men jag insåg också att det finns liksom... Det finns på något sätt ett knep i att komma på såna här lekar. Alltså att det handlar ju om att man har ett så här upprepande beteende och att man liksom singlar ut en person. Och det är någonting som är väldigt kul med det, tänkte jag. Så sen hittade jag på spin-off-varianter, alltså som är inspirerat av Get Down, Mr. President. Och då började jag tänka på just det här bastugolvet. Att skulle man inte kunna ha som en liknande lek i bastun, men som inte inbegriper att man sätter upp fingret i reven på någon. Och då hittade jag på leken alltså som skulle heta Bastubandet. Och det är att när man då är en grupp i en bastu, så gör man någonting som man upprepar. Alltså att man kanske harklar sig, eller att man liksom byter plats lite, eller så kastar man på vattnet, alltså någonting som har ett ljud. Och sen när man liksom märker att nu är det någon som upprepar det där, så då ska man också börja göra någonting annat, att man säger liksom hoho, och så säger man det liksom så att det blir igen liksom hoho, och så att det blir som en takt till det. Och så ska som alla gå med i det här, och sen är det den sista som märker att det här är på gång, så då är det den som måste sjunga i det här bandet. Och så blir det som en rytm då av det här som sker.
Ja, fast det märker man ju då väldigt fort. Det är ju omöjligt att inte
märka det. Ja, men alltså, det här är utmaningen att det måste vara så här väldigt...
Varför måste det vara en bastu?
Nej, inte måste det vara en bastu, men jag tänker att där skulle det kunna vara så här riktigt små gester och små rörelser.
Jag tänker på den här leken, alltså jag blandar ju ihop dem nu då, men man sätter två fingrar i örat, och skulle det vara då att den sista som inte märker det, så den... Ska alla sen hoppa på och då fista då egentligen då? Alltså det blir som fast och Gollum. Eller som, alltså Get Down, Mr. Gollum.
Har ni någon plan då vad ni ska göra med den här nya babyn? Om det visar sig sen då när den börjar på dagis till exempel, och så får den kissebrott. Och så är liksom dagispersonalen sådär att jo, men där är vässorna, att det är bara att gå på pottan. Och så märker då dagispersonalen på den här nya babyn att oj vad det tar länge. Att nu tvekar den nog, att den har nog ingen aning om till vilken vässa den ska få. Alltså att om den har samma mutation som du har i Hovo, så vad ska ni göra då?
På det dagis som Kaius går till, så finns det ju bara en vässa dit de alla går, och så sitter de på rad på pottar där. Det är ganska gulligt. Men jag hade ju redan löst det här. Alltså det finns bara könsneutrala vässor, och sen så finns det pissoarer och så finns det vässor.
Ja, men då, det, alltså, jag sa ingenting då, men att inte det är ju riktigt en lösning det där heller. Alltså för att inte betyder ju det. Alltså du menar att det då är liksom att det är liksom unisex vässor och den här som man sitter på. Jag tror ju nog att det leder till att kvinnor inte vill få på den vässan.
Nej, men då måste väl kvinnorna skärpa sig. Varför ska man inte kunna få på samma vässa?
Nej, men
det är ju uttryckligen då vässor där man alla sitter.
Ja, men Det går ju, alltså för att det kommer ju att sitta gubbar där då och stonka och skrika och kule picko nej till att nu blir det snart ledigt här nu.
Vad?
Och så vill de inte fara dit.
Vi är väl, va?
Det är alltså den här största orsaken till varför det oftast är separerade västor är ju för att karlarna inte kan bete sig.
Vadå inte kan bete sig? Man, det är ju bås. Alltså inte sitter man ju tillsammans i rad på pottor som i dagis. Liksom, karlar och kvinnor inte. Det är ju det jag tänker. Det är ju bås.
Ja, men...
Man har en egen vässa då.
Ja,
inte men... där någon annan.
Men...
Och då måste man ju kunna sätta sig på en WC-stol fast där har suttit en kar före.
Ja,
eller vice versa.
Jag tror bara att det är många som inte skulle vilja få på den vässan då. Men har ni märkt något liknande med Kaios då? Har han liksom svårt att liksom veta åt vilket håll han ska få eller svårt med symboler eller sådär?
Nej, men alltså det här är ju nu en allmän svårighet. Alltså de är otydliga.
Nej, men det är ju inte, alltså du måste ju...
Men det är en liten utskjutande klänningskant oftast. Annars så ser ju symbolerna identiska ut. Det är samma sorts armar och ben och huvud. Men det är som en liten, som en gran där. En gran.
Du har ju också problem om det står M eller N. Alltså det där, det håller ju inte där.
De är för lika. Skulle det stå miehet ja naiset, så då är det inga problem.
Har du svårt också med liksom trafikljus? Alltså för grönt och rött, de är ju båda färger.
Nej, de är ju tydliga. Men nu måste du hålla med om att M och N är de bokstäverna som är mest lika varann.
Det tror jag inte. I och J är nog mer lika varandra.
J har ju en svans.
Ja, men M är ju som två N.
Nu är det här inte en åsiktsfråga. Nu har jag rätt och du har fel. Och det här går inte som att diskutera egentligen.
Ja, men om det här
det
skulle vara...
en designmiss.
Om det här skulle vara en designmiss för att majoriteten har problem med det här, så då skulle man ju inte ha det här systemet. Då skulle det ju vara något annat system. Jag är bara nyfiken på liksom vilka andra sådär att den här liksom defekten nu i det hovo, alltså att vilka andra saker påverkar det här också.
Nej, men höger och vänster, och det sa du ju att Janika också har problem med.
Så ja, och så fort vi har poddat färdigt så ska jag gå och prata med henne om hon också har svårt att veta vilken vässa hon ska få på.
Det är väl också när de ska operera ben, så typ som kirurgerna typ ritar ju som nej på det benet som de inte ska såga bort. Så att om det är som att ja, nu ska vi ta bort det där vänstra benet, så är det som ändå är du 70% av alla kirurger som inte som vet vad som är vänster.
För att du ska klara av det så ska du måste stå liksom, att du måste säga nej, inte det här benet, ska man skriva ut hela meningen.
Nu måste jag alltid också tänka öster och väster, så måste jag tänka, jag vet inte, väst, det är ju mot Sverige det.
När man tänker väst, det är som vänster, och då vet man precis åt vilket håll det är.
Nej, men inte ju väst alltid till vänster, det beror ju på hur du är vänd.
Men vet du ju åt vilket håll Sverige är alltid heller väl?
Men ofta vet jag nog, om vi seglar till exempel mot Tallinn, så vet jag att vi seglar söderut, och då vet jag att Sverige är dit mot höger.
Och är det om du ska se temperaturen då på ett så här gammaldags liksom sätt? Har du svårt med det också, att se var sträcket är?
Varför skulle jag ha svårt att se var ett sträck är? Det är ju tydligt.
Och var det då när Emmy sa att hon var gravid igen? Var det svårt att se om det var ett eller två streck?
Vi struntade i sådana tester förra gången när vi försökte få Kaius. Så nu har vi ett sånt här som visar glad gubbe när man är gravid. Det skulle finnas olika emojis. Det skulle vara hemskt. Så det skulle komma en otydlig emoji. Är du gravid eller inte? Den är så här överdrivet glad, den här som vi fick.
Och så måste du fråga av Nico då. Är det här, betyder det här att hon är gravid?
Ja, men nu var det ju med de där sträcken. Det var ju också när man gjorde coronatest, så måste man ju alltid läsa i pappren att nu när det kom två sträck, betyder det att jag har corona eller inte har corona?
Ja, men det var som jag trodde. Post-covid.